Kapitel 22. Är visheten från ovan verksam i ditt liv? Paragraf 1-3. Fråga A. Hur visade Salomo enastående vishet när han löste en konflikt mellan två mödrar? Fråga B. Vad lovar Jehova att ge oss? Och vilka frågor uppstår? Det var ett svårt fall. Två kvinnor som bråkade om samma barn. Kvinnorna bodde i samma hus och de hade, med bara några dagars mellanrum, fött var sin son. Ett av barnen hade dött och nu hävdade båda kvinnorna att de var mor till det barn som levde. Fotnot. Enligt första kungaboken 3:16 var de två kvinnorna prostituerade. I det bibliska uppslagsverket Insight on the Scriptures, utgivet av Jehovas vittnen, heter det: dessa kvinnor kanske inte var prostituerade i egentlig mening, utan kvinnor som hade begått otukt, antingen judiska kvinnor eller, högst sannolikt, kvinnor av utländsk härkomst. Slut på fotnoten. Det fanns inga andra vittnen till det som hade hänt. Fallet hade troligtvis behandlats i en lägre rättsinstans men inte kunnat lösas. Till slut vände man sig till Salomo, kungen i Israel. Skulle han kunna avslöja sanningen? Efter att ha lyssnat en stund på kvinnorna bad Salomo att få ett svärd. Sen gav han order om att barnet skulle huggas i två delar och att kvinnorna skulle få var sin del. Och det verkade som om han menade vad han sa. Den som var mor till barnet bad då kungen att han skulle ge det, hennes älskade barn, till den andra kvinnan. Men den andra kvinnan sa hela tiden att barnet skulle huggas i tu. Salomo visste nu vem som var mor till barnet. Han visste vilka ömma känslor en mor har för sitt barn och han använde den kunskapen för att lösa den här konflikten. Du kan säkert föreställa dig den lättnad modern kände när Salomo gav henne barnet och sa: hon är hans mor. Första kungaboken 3:16-27. Vilken enastående vishet! När folket hörde hur Salomo hade löst fallet greps de av fruktan, för de såg att han hade vishet från Gud. Ja, Salomos vishet var en gåva från Gud. Jehova hade gett honom ett vist och förståndigt hjärta. Första kungaboken 3:12-28. Men hur är det med oss? Kan vi också få vishet från Gud? Ja, för under inspiration skrev Salomo: det är Jehova som ger vishet. Ordspråken 2:6. Jehova har lovat att ge vishet, det vill säga förmågan att rätt använda kunskap, förstånd och urskiljning åt dem som uppriktigt söker den. Hur kan vi förvärva vishet från ovan? Och hur kan vi använda den i vårt liv? Hur kan vi förvärva vishet? Paragraf 4-7. Frågan. Vilka fyra krav måste man uppfylla för att kunna förvärva vishet? Måste vi ha hög intelligens eller vara välutbildade för att kunna få vishet från Gud? Nej. Jehova är villig att dela med sig av sin vishet oavsett vilken bakgrund eller utbildning vi har. Men vi måste själva ta initiativet, för Bibeln uppmanar oss att förvärva vishet. Ordspråken 4:7. Hur kan vi göra det? För det första måste vi frukta Gud. Fruktan för Jehova är början till vishet, heter det i Ordspråken 9:10. Eller första steget mot vishet enligt The New English Bible. Fruktan för Gud är grunden till sann vishet. Varför det? Kom ihåg att vishet inbegriper förmågan att använda kunskap med framgång. Att frukta Gud är inte att krypa ihop för honom i skräck, utan att böja sig för honom med vördnad, respekt och tillit. Sån fruktan är sund och starkt motiverande. Den får oss att forma vårt liv i överensstämmelse med den kunskap vi har om Guds vilja och hans handlingssätt. Det finns ingen visare kurs vi kan följa, för Jehovas normer är alltid till det bästa för de som följer dem. För det andra måste vi vara ödmjuka och blygsamma. Vi kan inte ha sann vishet utan att samtidigt vara ödmjuka och blygsamma. Varför är det så? Om vi är ödmjuka och blygsamma erkänner vi villigt att vi inte vet allt, att vår uppfattning inte alltid är rätt och att vi måste ta reda på hur Jehova ser på saker och ting. Jehova står emot de övermodiga, men han ger villigt vishet åt de som är ödmjuka i hjärtat. Jakob 4:6. För det tredje måste vi studera Guds skrivna ord. Jehovas vishet finns uppenbarad i hans ord. För att förvärva denna vishet måste vi anstränga oss och söka efter den. Ett fjärde krav är bönen. Om vi uppriktigt ber Gud om vishet kommer han att ge oss frikostigt av den. När vi ber om hans andes hjälp kommer han att besvara våra böner. Hans ande gör det möjligt för oss att finna de skatter i hans ord som kan hjälpa oss att lösa problem, undvika faror och fatta förståndiga beslut. Paragraf 8. Frågan. Hur märks det om vi har förvärvat vishet från Gud? Som vi såg i kapitel 17 är Jehovas vishet praktisk. Om vi verkligen har förvärvat vishet från Gud kommer det att synas i vårt uppförande. Lärjungen Jakob beskrev de frukter Guds vishet ger. Visheten från ovan är först och främst ren, därefter fridsam, resonlig, redo att lyda, full av barmhärtighet och goda frukter, inte partisk, fri från hyckleri. Jakob 3:17. När vi behandlar de olika sidorna av Guds vishet bör vi fråga oss: är visheten från ovan verksam i mitt liv? Ren, därefter fridsam. Paragraf 9. Frågan. Vad innebär det att vara ren? Och varför är det passande att renhet är den första av vishetens egenskaper som räknas upp? Först och främst ren. Att vara ren betyder att vara obefläckad, inte bara till det yttre utan också till det inre. I Bibeln förknippas vishet med hjärtat, men himmelsk vishet kan inte komma in i ett hjärta som är befläckat av onda tankar, begär och motiv. Men om vårt hjärta är rent, det vill säga så rent som det är möjligt för ofullkomliga människor, kommer vi att lyda rådet: vänd dig bort från det som är ont och gör det som är gott. Psalm 37:27. Är det inte passande att renhet är den första av vishetens egenskaper som räknas upp? Jo, för om vi inte är moraliskt och andligt rena, hur skulle vi då kunna återspegla de andra egenskaper som kännetecknar visheten från ovan? Paragraf 10 och 11. Fråga A. Varför är det viktigt att vi är fridsamma? Fråga B. Hur kan du visa att du är en fredsstiftare om du känner på dig att du har sårat en medtillbedjare? Därefter fridsam. Himmelsk vishet får oss att jaga efter friden som är en frukt av Guds ande. Vi vill inte förstöra fridens sammanhållande band som förenar Jehovas folk. Efesierna 4:3. Vi gör också vårt bästa för att återställa friden när den har störts. Varför är det viktigt? I Bibeln står det: fortsätt att leva i frid, och kärlekens och fridens Gud ska vara med er. 2 Korinthierna 13:11. Så länge vi fortsätter att leva i frid kommer fridens Gud att vara med oss. Hur vi behandlar våra medtillbedjare har en direkt inverkan på vårt förhållande till Jehova. Hur kan vi visa att vi är fredsstiftare? Begrunda följande exempel. Vad bör du göra om du känner att du har sårat en medtillbedjare? Jesus sa: om du nu kommer med din offergåva till altaret och du där kommer ihåg att din broder har något emot dig, låt då din gåva bli liggande där framför altaret och gå bort. Slut först fred med din broder och därpå, när du har kommit tillbaka, kan du bära fram din offergåva. Matteus 5:23-24. Du kan tillämpa det rådet genom att ta initiativet och söka upp din broder. Vad bör vara ditt mål? Att sluta fred med honom. För att kunna göra det måste du erkänna hans sårade känslor och inte försöka bortförklara dem. Om du vänder dig till honom i syfte att återställa och bevara friden, kommer troligtvis eventuella missförstånd att redas upp och du kan be om ursäkt och få förlåtelse. När du tar initiativet till att stifta fred visar du att du vägleds av Guds vishet. Fotnot. Det grekiska verb som kan återges med sluta fred kommer från ett verb som betyder förändra, utbyta ett mot ett annat och därför försona, förlika. Målet är alltså att få till stånd en förändring, att om möjligt avlägsna agg från den sårades hjärta. Slut på fotnoten. Resonlig, redo att lyda. Paragraf 12 och 13. Fråga A. Vad är innebörden i det ord som återges med resonlig i Jakob 3 och 17? Fråga B. Hur kan vi visa att vi är resonliga? Resonlig. Vad innebär det att vara resonlig? Bibelkännare säger att det är svårt att översätta det ord i den grekiska grundtexten som återges med resonlig i Jakob 3 och 17. En del översättare har använt sådana ord som mild, överseende och hänsynsfull. En fotnot i studieutgåvan av Nya världens översättning visar att den ordagranna innebörden är eftergivande och att det också skulle kunna återges med medgörlig eller foglig. Hur kan vi då visa att denna sida av visheten från ovan är verksam i oss? Låt er resonlighet bli känd för alla människor, står det i Filipperna 4 och 5. The New Testament in Modern English av J.B. Phillips lyder: har rykte om er att vara resonliga. Lägg märke till att det inte så mycket handlar om hur vi betraktar oss själva, utan hur andra betraktar oss och vilket rykte vi har. En resonlig person insisterar inte alltid på att lagens bokstav ska följas eller att allt ska göras på hans sätt. Han är istället villig att lyssna på andra och att när så är lämpligt foga sig efter deras önskemål. Han behandlar också andra milt. Han är inte hård eller kärv. Detta är viktigt för alla kristna, men i synnerhet för de som tjänar som äldste. Mildhet är en tilltalande egenskap som gör de äldste mer tillgängliga. Vi gör alla väl i att fråga oss själva: har jag rykte om mig att vara hänsynsfull, foglig och mild? Paragraf 14. Frågan. Hur kan vi visa att vi är redo att lyda? Redo att lyda. Det grekiska ord som återges med redo att lyda förekommer inte någon annanstans i de kristna grekiska skrifterna. Enligt en bibelkännare används det här ordet ofta om militär disciplin. Det förmedlar tanken på att vara lätt att övertala och undergiven. En person som följer visheten från ovan underordnar sig villigt det som står i Bibeln. Han är inte känd för att bilda sig en uppfattning och sen vägra att låta sig påverkas av fakta som strider mot den. Istället är han snabb att ändra sig när han får se tydliga bevis från Bibeln för att han har haft en felaktig ståndpunkt eller har dragit felaktiga slutsatser. Är det så andra ser på dig? Full av barmhärtighet och goda frukter. Paragraf 15. Frågan. Vad är barmhärtighet? Och varför är det lämpligt att barmhärtighet och goda frukter nämns tillsammans i Jakob 3 och 17? Full av barmhärtighet och goda frukter. A Translation in the Language of the People av Charles B. Williams återger dessa ord med full av medkänsla och goda gärningar. Barmhärtighet är en viktig sida av visheten från ovan, eftersom sån vishet sägs vara full av barmhärtighet. Lägg märke till att barmhärtighet och goda frukter nämns tillsammans. Det är passande eftersom ordet barmhärtighet i Bibeln ofta syftar på ett aktivt intresse för andra. En medkänsla som leder till en mängd omtänksamma gärningar. I ett uppslagsverk definieras barmhärtighet som en känsla av sorg över någons dåliga situation och ett försök att göra någonting åt den. Visheten från Gud är med andra ord inte kall, hjärtlös eller bara teoretisk. Den är istället varm, innerlig och lyhörd. Hur kan vi visa att vi är fulla av barmhärtighet? Paragraf 16 och 17. Fråga A. Vad förutom kärleken till Gud motiverar oss att ta del i predikoarbetet? Och varför det? Fråga B. Hur kan vi visa att vi är fulla av barmhärtighet? Ett viktigt sätt att göra detta är att förkunna de goda nyheterna om Guds kungarike för andra. Vad är det som motiverar oss att utföra detta arbete? Först och främst är det kärlek till Gud. Men vi motiveras också av barmhärtighet och medkänsla. Många människor är skinnade och skuffade hit och dit som får utan herde. Matteus 9:36. De har blivit försummade och andligt förblindade av falska religiösa herdar. Detta har lett till att de inte känner till den visa vägledning som finns i Guds ord eller de välsignelser som ska komma jorden till del genom Guds kungarike. När vi tänker på våra medmänniskors andliga behov får vår uppriktiga medkänsla oss att göra allt vi kan för att göra Jehovas kärleksfulla uppsåt känt för dem. Hur kan vi mer visa att vi är fulla av barmhärtighet? Kommer du ihåg Jesu liknelse om Samarien som fann en man ligga vid vägen, rånad och slagen? Samarien greps av medlidande och handlade barmhärtigt. Han förband mannens sår och tog hand om honom. Visar inte detta att barmhärtighet också innebär att erbjuda praktisk hjälp åt de som lider nöd? I Bibeln står det att vi ska göra gott mot alla, men särskilt mot de som är besläktade med oss i tron. Galaterna 6 och 10. Här är några exempel på vad vi kan göra. En äldre medtroende kanske behöver skjuts till och från mötena i församlingen. En änka i församlingen kanske behöver hjälp med reparationer i sitt hem. En som är nedstämd kanske behöver ett gott ord av uppmuntran. När vi visar sån barmhärtighet visar vi att visheten från ovan är verksam i oss. Inte partisk. Fri från hyckleri. Paragraf 18. Frågan. Vilken benägenhet måste vi bekämpa om vi låter visheten från ovan vägleda oss? Och varför det? Inte partisk. Sann vishet höjer sig över rasfördomar och nationalstolthet. Om vi låter sån vishet vägleda oss kommer vi att försöka bekämpa varje benägenhet att vilja visa partiskhet. Vi favoriserar inte andra på grund av deras utbildning, ekonomiska ställning eller uppgift i församlingen. Och inte heller ser vi ner på några av våra medtillbedjare, hur ringa de än kan tyckas vara. Om Jehova har visat dem sin kärlek, bör de naturligtvis också vara värda vår kärlek. Paragraf 19 och 20. Fråga A. Vad är bakgrunden till det grekiska ordet för hycklare? Fråga B. Hur visar vi broderlig tillgivenhet fri från hyckleri? Och varför är detta viktigt? Fri från hyckleri. Det grekiska ordet för hycklare kan syfta på en skådespelare som spelade en roll. I det forntida Grekland och Rom bar skådespelarna stora masker när de uppträdde. Därför kom det grekiska ordet för hycklare att beteckna en person som utger sig för att vara någon annan, en som förställer sig. Denna sida av visheten från ovan bör påverka inte bara hur vi behandlar våra medtillbedjare, utan också vilka känslor vi hyser för dem. Aposteln Petrus påpekade att vår lydnad för sanningen bör leda till broderlig tillgivenhet, fri från hyckleri. 1 Petrus 1:22. Vår tillgivenhet för våra bröder får inte vara spelad. Vi får så att säga inte bära en mask eller spela en roll i syfte att lura någon. Vår tillgivenhet måste vara äkta och uppriktig. Om den är det, kommer vi att vinna våra medtillbedjares förtroende därför att de vet att vi är det vi verkar vara. En sån uppriktighet banar väg för öppna och ärliga relationer mellan kristna och bidrar till att skapa en anda av tillit i församlingen. Värna om praktisk vishet. Paragraf 21 och 22. Fråga A. Hur misslyckades Salomo när det gällde att värna om visheten? Fråga B. Hur kan vi värna om visheten och hur är det till nytta för oss? Sann vishet är en gåva från Jehova, något som vi måste värna om. Salomo sa, min son, värna om praktisk vishet och tankeförmåga. Ordspråken 3:21. Tyvärr gjorde inte Salomo själv det. Han var vis så länge han hade ett lydigt hjärta. Men med tiden vände hans många utländska hustrur hans hjärta bort från den sanna tillbedjan av Jehova. Det som hände Salomo visar att kunskap har lite värde om man inte använder den på rätt sätt. Hur kan vi värna om praktisk vishet? Förutom att regelbundet läsa Bibeln och de bibliska publikationer som den trogne och omdömesgille slaven förser oss med, måste vi också försöka tillämpa det vi får lära. Vi har all anledning att använda Guds vishet i vårt liv. Det gör att vi får ett bättre liv redan nu. Det hjälper oss att gripa fast tag om det verkliga livet, livet i Guds nya värld. 1 Timoteus 6:19. Och viktigast av allt, att uppodla visheten från ovan drar oss närmare källan till all vishet, Jehova Gud. Frågor att meditera över. 5 Moseboken 4:4-6. Hur kan vi visa att vi äger vishet? Psalm 119, 97-105. Vilken nytta har vi av att flitigt studera och tillämpa Guds ord? Ordspråken 4:10-13 och 20-27. Varför behöver vi vishet från Jehova? Jakob 3:1-16. Hur kan de som övar tillsyn i församlingen visa att de äger vishet och förstånd?